Kapitel 13. Det som kunnat vara. Eller ledde de bort från porten i värdig takt, fast Juin verkade vara angelägen att snabbt lämna den bakom sig. Mert blickade framåt med iver i ögonen och Harryn verkade full av tillit, medan Loyal mest tycktes bekymra sig för att Eller kanske skulle ångra sig om honom. Rand gick med Röds tyglar i handen utan att göra sig någon brådska. Han trodde inte att Varin hade för avsikt att själv använda stenen. De fann den grå stenkolonnen intill ett bokträd som var närmare 100 fot högt och 4 steg i diameter. Rand skulle ha tyckt att det var ett väldigt träd om han inte just hade sett de stora träden. Här fanns det ingen avskräckande tröskel, bara några vilda blommor som trängt upp genom skogens lövtäckta mull. Vind och regn hade nött ner portalstenens yta, men det gick fortfarande att tyda symbolerna som täckte den. De kinariska soldaterna, som fortfarande satt i sina sadlar, grupperade sig i en cirkel kring stenen och resten av sällskapet. Vi hittade den för många år sedan och reste den upp, sa Eller. Men vi flyttade den inte. Den verkade göra motstånd mot att bli flyttad. Hon gick fram till stenen och la sin stora hand på den. Jag har alltid sett den som en symbol över allting som har gått förlorat. Allting som har glömts bort. Under sagornas ålder kunde man studera den och i viss mån förstå den. För oss är det bara en stenkolonn. Mer än så, hoppas jag. Varins röst blev energisk. Äldsta, jag tackar er för den hjälp som ni har givit oss. Förlåt oss att vi lämnar er så hastigt, men hjulet väntar inte på någon. Nu ska vi i varje fall inte störa lugnet i er städning mer. Vi har kallat tillbaka våra stenhuggare från Carhain, sa Eller. Men vi nås fortfarande av en del tidender om världen utanför. Falska drakar. Jakten på hornet. Vi hör om händelserna och de går oss förbi. Men jag tror inte att Termon Gaydon kommer att gå oss förbi eller lämna oss i fred. Farväl, Varin Shedai. Farväl allihop. Och må ni skyddas av skaparens hand. Kom, Juin. Hon tittade en sista gång på Loyal och gav Rand en förmanande blick. Sedan försvann de båda ogierna bland träden. Soldaterna vred besvärat på sig i knarrande sadlar. Inter lät blicken glida runt den cirkel de formade. Är detta nödvändigt, Varin Shedai? Även om det kan göras. Vi vet inte ens om mörkvännerna har fört hornet till Tomans huvud. Jag tror fortfarande att jag kan få Barthains. Om vi nu inte vet var hornet är, avbröt Varin honom med mild röst, så är Tomans huvud en lika bra plats som någon annan att börja leta på. Mer än en gång har jag hört dig säga att du skulle rida till Shaol Gul för att återta hornet om det blev tvunget. Är då detta nog för att få dig att tveka? Hon gjorde en gest mot stenen som stod under bokens grena. Inter stenade till. Ingenting får mig att tveka. För oss till Tömans huvud eller till Shaol Gul. Om Valeris horn ligger vid vägens slut ska jag följa er. Gott. Nå, Rand. Du har blivit förflyttad av en portalsten mer nyligen än jag. Kom hit. Rand tog Röds tyglar i handen och gick bort till stenen där Varin stod. Har du använt en portalsten? Han kastade en blick över axeln för att försäkra sig om att ingen annan fanns inom hörhåll. Så du har alltså inte tänkt att jag ska göra det nu? Han ryckte lättad på axlarna. Varin såg på honom med uttryckslös min. Jag har aldrig använt en sten. Det är därför din erfarenhet är nyare än min. Jag är väl medveten om mina begränsningar. Jag skulle förintas långt innan jag ens kom i närheten av att leda den kraft som behövs för att använda en portalsten. Men jag känner till en del om dem. Tillräckligt mycket för att kunna hjälpa dig en bit på traven. Men jag vet ingenting. Han ledde sin häst runt stenen och mönstrade den uppifrån och ned. Det enda jag minns är symbolen för vår värld. Celine visade mig vilken det var, men jag hittade den inte här. Nej, givetvis inte. Inte på en sten som är i vår värld. Symbolerna är hjälpmedel för att komma till en värld. Hon skakade på huvudet. Jag skulle ge vad som helst för att få prata med denna Celine. Eller än hellre själv få läsa i hennes bok. Det är allmänt vedertaget att inga fullständiga exemplar av hjulets speglar klarade sig genom världsfallet. Sarah Fell säger alltid att många av de böcker vi trott har gått förlorade bara väntar på att bli hittade igen. Fler än jag kan föreställa mig. Nåväl, det tjänar inget till att bekymra sig över det man inte vet. En del saker vet jag i varje fall. De symboler som finns på övre halvan av stenen står för olika världar. Inte alla de världar som kunnat vara, naturligtvis. Tydligen är det så att en sten inte är förbunden med alla världar, och Aesirdena under sagornas ålder trodde att det dessutom fanns världar som överhuvudtaget inte gick att nå genom stenarna. Ser du ingenting som du känner igen? Ingenting. Om han hittade rätt symbol skulle han kunna använda den till att söka rätt på Fain och Valerison, till att rädda Mert, till att hindra att Fain gjorde något med Imons Wall. Om han hittade symbolen skulle han bli tvungen att vidröra Saidin. Han ville rädda Mert och stoppa Fain, men han ville inte behöva vidröra Saidin. Han var rädd för att bruka kraften, och likväl hungrade han efter det som en utsvulten man hungrar efter mat. Jag minns ingenting. Varin suckade. Symbolerna på den undre halvan representerar stenar på andra platser. Istället för att ta oss till den här stenen i en annan värld, skulle du kunna föra oss till en annan sten i den världen, eller till och med till en annan sten i vår egen värld, om du visste hur man gör. Vad jag har förstått liknade det att färdas, men i likhet med det vet ingen längre hur man bär sig åt. Och om vi försöker utan den kunskapen kan det mycket väl hända att vi alla dör. Hon pekade på en symbol bestående av två parallella våglinjer som korsades av en underlig krumelur. Den där står för en sten på Tomans huvud. Det är en av de tre stenar jag känner till symbolen för, och den enda av de tre som jag själv har besökt. Det jag fick ut av det besöket, efter att nästan ha blivit fast i snöstormarna i Dimbergen och korsat Elmhoff-slätten i isande kyla, var absolut ingenting. Spelar du tärning, Randall Thor, eller kort? Det är Matt som är spelaren i sällskapet. Hur så? Nåja, jag tror att vi håller honom utanför det här. De här symbolerna är också bekanta. Hon ringade in 8 symboler med fingret. De var mycket lika varandra och bestod alla av en ring och en pil. I hälften av dem var pilen innesluten i cirkeln, medan den i de andra bröt genom den. Pilarna pekade åt höger, åt vänster, uppåt och neråt. Och runt varje cirkel fanns något som måste vara bokstäver. De var olika för de olika ringarna, men det var ett alfabet som Brand inte kunde tyda. Bokstäverna bestod av böljande linjer som plötsligt övergick i vassa vinklar för att sedan mjukt flyta vidare. Jag vet åtminstone någonting om dem, fortsatte Varin. Var och en står för en av de världar som Aesirdena studerade för att kunna skapa vägarna. De studerade fler världar, men det är bara dessa vars symboler jag känner till. Det är här hasardspelet kommer in i bilden. Jag vet inte hur någon av dessa världar är beskaffad. Det påstås att det finns världar där man kan vistas 1 år, medan bara en dag förflyter här, och andra där det är precis tvärtom. Det påstås att det finns världar där luften är så giftig att 1 andetag betyder döden, och världar som är så olika verkligheten att de nätt och jämnt håller ihop. Jag ska inte spekulera över vad som skulle hända om vi hamnade i någon av dem. Du måste välja, som min far skulle ha sagt. Det är dags att tärningen får rulla. Rand stirrade på stenen och skakade på huvudet. Vad jag än väljer så kan det betyda döden för oss allihop. Är du inte beredd att ta den risken? För Valeras horn. För Mert. Varför är du så villig att ta den? Jag vet inte ens om jag kan göra det. Det fungerar inte varje gång jag försöker. Han visste att de andra inte hade kommit närmare, men han kunde inte låta bli att se sig om igen. Allihop väntade i en ojämn ring runt stenen. De tittade på Rand och Varin, men ingen var inom hörhåll. Ibland bara finns Seydin där. Jag kan känna den, men kan inte röra den mer än om jag var på månen. Och även om det fungerar. Tänk om jag för oss till en plats där man inte kan andas. Vilken glädje skulle Mert ha av det? Hur skulle det hjälpa oss med hornet? Du är draken återfödd, sa hon tyst. Åh, visst är du dödlig. Men jag tror inte att väven låter dig dö förrän den är färdig med dig. Å andra sidan har skuggan lagt sig över väven nu. Och vem kan säga hur det kan påverka vävandet? Allt du kan göra är att följa ditt öde. Jag är Rand Althor, morrade han. Jag är inte draken återfödd. Jag vägrar att vara någon falsk drake. Du är vad du är. Tänker du välja? Eller ska vi stå här tills din vän dör? Rand hörde sina tänder gnissla och tvingade sig att inte bita ihop så hårt. Vad honom anbelangade kunde tecknen lika gärna ha varit precis likadana. Skriften kunde lika gärna ha varit kråkfötter. Till sist bestämde han sig för en där pilen pekade åt vänster, eftersom det var i den riktningen som Tomans huvud låg. Han valde den pil som genomborrade cirkeln därför att den hade brutit sig fri, precis som han ville göra. Han skrattade nästan högt åt att han lät sig ledas av sådana småsaker när alla deras liv stod på spel. Kom närmare, sa Varin åt de andra. Det är bäst om ni är nära. De lydde efter bara ett ögonblicks tvekan. Det är dags att sätta igång, sa hon när de samlades runt stenen. Hon kastade tillbaka manteln och la händerna på kolonnen. Men Rand såg hur hon betraktade honom ur ögonvrån. Han var medveten om hur männen runt stenen nervöst hostade och harklade sig. Hur Uno svor åt någon som inte kom tillräckligt nära. Hur Mert försökte med ett kraftlöst skämt. Hur Loyal svalde högljutt. Han grep efter tomrummet. Det gick så lätt nu. Lågan uppslukade all rädsla och lidelse och var försvunnen nästan innan han börjat tänka på den. Den var försvunnen och kvar fanns bara tomheten och skenet från Seydin. Vämjeligt, förtrollande, motbjudande, förföriskt. Han grep efter det och det fyllde honom, gjorde honom levande. Han rörde inte en muskel, men det kändes som om hela han vibrerade av kraften som rusade in i honom. Symbolen tog form, en cirkel bruten av en pil, och svävade där utanför tomrummet, lika hård och påtaglig som stenen den var huggen ur. Han lät kraften flöda genom honom och över till symbolen. Symbolen skimrade, flimrade. Det är någonting som händer, sa Varin. Någonting. Världen flimrade till. Järnlåset flög över golvet i mangårdsbyggnaden och Rand tappade den ångande tekitteln när en jättelik gestalt med gethorn i pannan plötsligt tonade upp sig i dörröppningen, avtecknade sig mot vinternattsmörker. Fly! Ropade Tam. Hans svärd blixtrade till och trolllocken föll över ända. Men den tog tag i Tam och drog med honom i fallet. Fler trolllocker trängdes in genom dörren. Varelser med svarta ringbrynjor och människoansikten vanställda av mular och näbbar och horn. De högg mot Tam med sina egendomliga böjda svärd, svängde sina taggiga yxor mot honom när han försökte komma på fötter. Stålet färgades rött av blod. Far! Skrek Rand. Han slet upp sin kniv ur slidan vid bältet, kastade sig över bordet för att hjälpa sin far och skrek igen när det första svärdet genomborrade hans bröst. Blodet bubblade fram genom hans mun och i hans huvud viskade en röst. Jag har vunnit igen, Lutherin. Flimmer. Rand kämpade för att hålla kvar symbolen, vagt medveten om Varins röst. Är inte... Kraften flödade. Flimmer. Rand var lycklig efter att ha gift sig med Egwene. Han försökte skjuta undan känslan som ibland kom över honom. Känslan av att det borde ha funnits någonting mer. Någonting annat. Nyheter om omvärlden nådde tjuvfloden via gårdfarihandlarna och köpmännen som kom för att köpa ull och tobak. Det handlade alltid om nya bekymmer, om krig och falska drakar överallt. Så kom det ett år då både köpmän och gårdfarihandlare uteblev. När de slutligen kom igen berättade de att Arthur Hökvinges härar hade kommit tillbaka, eller åtminstone deras ättlingar. De gamla rikerna var krossade, sades det. Världens nya herrar hade använt fjättrade Aesir Jair under krigen, störtat Vita tornet och strött salt på marken där Tarvalon stått. Det fanns inte längre några Aesir Jair. I tjuvfloden spelade inget av detta någon större roll. Det fanns fortfarande grödor att så, får att klippa, lamm att sköta. Innan Tam lades till vila bredvid sin hustru hade han fått gunga sina barnbarn i sitt knä. Den gamla mangårdsbyggnaden fick nya rum och tillbyggnader. Egwene blev klokfru och de flesta tyckte att hon var ännu bättre än den gamla klokfrun Ninive Almer hade varit. Och tur var väl det, för även om hennes botemedel hade sådan mirakulös verkan på alla andra kunde de nätt och jämt hålla Rand vid liv när han ständigt drabbades av nya sjukdomar. Allt oftare försjönk han i mörka grubblerier, rasade över att detta inte var det som var menat att vara. Egwene blev rädd när grubblerierna kom över honom, ty när han var på sitt allra dystraste humör kunde de märkligaste saker hända. Plötsliga åskstormar som hon inte hört när hon lyssnade i vinden, skogsbränder som bröt ut utan anledning. Men hon älskade honom, tog hand om honom och höll hans sinnen friska, även om det fanns de som menade att Rand Althor var en vansinnig man och farlig. När hon hade dött satt han ensam vid hennes grav, timmar i sträck, och tårarna rann genom hans gråsprängda skägg. Hans sjukdom kom tillbaka och hans kropp började förtäras. Han förlorade två fingrar på högerhanden och ett på den vänstra. Hans öron såg ut som ärr och folk muttrade att det luktade förruttnelse om honom. Han försjönk allt djupare i sina svarta tankar. Likväl var det ingen som försköt honom när de onda tiderna kom. Trollocker, blekmän och varelser som ingen vågat drömma om hade brutit fram från stora fördärv. Och världens nya herrar led ständiga nederlag trots all sin makt. Så Rand tog upp en båge han nätt och jämnt kunde hantera och linkade med bland dem som marscherade mot floden Tarren. Det var män från alla byar, alla gårdar och vartenda hörn av tjuvfloden. De gav sig av med sina bågar, yxor, vildsvinsbjut och gamla svärd som legat och rostat uppe på någon vind. Rand bar också ett svärd. Ett svärd med en häger ingraverad på klingan som han hade hittat efter Tams död, fast han inte alls visste hur man använde det. Även kvinnorna kom med de vapen de kunnat hitta och marscherade tillsammans med männen. Några skrattade och sa att de hade en märklig känsla av att de hade gjort det här förut. Och vid Tarren drabbade folket från tjuvfloden samman med fiendestyrkorna. Där mötte de ändlösa horder av trollocker, anförda av de blodisande blekmännen under en fana så svart att den tycktes förtära allt ljus. När Rand såg denna fana trodde han att vansinnet gripit honom igen. För det tycktes honom som om det var detta han hade fötts för, att kämpa mot denna fana. Alla sina pilar sköt han mot fanan, med all den balans han kunde uppbringa med tomrummets hjälp. Och inte för ett ögonblick brydde han sig om trollockarna som bröt fram över floden, eller alla de män och kvinnor som stupade omkring honom. Det var en av dessa trollocker som genomborrade honom med sitt svärd, för att sedan med ett blodtörstigt vrål rusa vidare in i Tjufloden. Och när Rand låg där på Terrens strand och såg himlen bli svart trots att det var mitt på dagen, när hans andetag blev allt ojämnare, då hörde han en röst som sa: "Jag har vunnit igen, Luththerin." Flimmer. Cirkeln med pilen darrade, förvandlades till böljande linjer, men han tvingade den tillbaka. Varins röst: "Rätt! Någonting!" Kraften härjade. Flimmer. Tam försökte trösta Rand när Egwene blev sjuk och dog, bara en vecka innan deras bröllop skulle ha stått. Det försökte Ninive också, men hon var själv skakad, för trots all sin läkekraft hade hon ingen aning om varför flickan hade dött. Rand hade suttit utanför Egwens hus när hon dog, och han kunde inte gå någonstans i Emonds Wall utan att höra hennes plågade skrik inom sig. Han visste att han inte kunde stanna kvar där. Tam gav honom ett svärd med en häger på klingan, och fast han inte gav någon vidare förklaring till hur det kom sig att en fåraherde i Tjufloden hade ett sådant vapen, lärde han Rand att använda det. Den dag då Rand gav sig av gav Tam honom ett brev som han sa kanske skulle ge honom en plats i Illyans här. Sen kramade han Rand och sa: "Jag har aldrig haft någon annan son än dig, och aldrig har jag velat ha någon heller. Kom tillbaka med en hustru, så som jag gjorde, om du kan, pojken min. Men kom i varje fall tillbaka." Nu följde sig dock inte bättre än att Rand blev bestulen på sina pengar i Berlin. Tjuvarna tog hans introduktionsbrev också och lyckades nästan ta hans svärd. Han träffade en kvinna vid namn Min som sa såna vansinniga saker om honom att han till sist lämnade staden bara för att komma bort från henne. Så småningom ledde hans vandringar till Camelin. Och där skaffade hans skicklighet med svärdet honom en plats i drottninggardet. Ibland kom han på sig själv med att titta på tronens dotter, Elaine. Och i sådana stunder kom underliga tankar för honom. Att det inte var så här det var menat att vara. Att det borde ha funnits något mer i hans liv. Elaine tittade givetvis aldrig åt honom. Hon gifte sig med en ung furste från Tyr, även om hon inte verkade så lycklig över det. Rand var bara en enkel soldat. Från början en fåraherde från en liten by som låg så långt bort mot Andors västgräns att det enda som fortfarande förband den med riket var linjer på kartan. Dessutom hade han rykte om sig att stundom drabbas av tungsinthet och våldsamma vredesutbrott. En del menade att han var galen, och under normala omständigheter skulle inte ens hans skicklighet med svärdet ha räckt för att han skulle få stanna i gardet. Men i dessa tider var inte mycket som det brukat vara. Falska drakar sköt upp som ogräs ur marken. Varje gång någon av dem besegrades var det två eller tre nya som utropade sig till draken återfödd. Och krigen som härjade i deras spår vållade förödelse i världens alla länder. Rands stjärna började stiga, för han hade kommit på hemligheten bakom sitt vansinne. En hemlighet som han till varje pris måste behålla för sig själv. Han kunde bruka kraften. Under alla slag förekom det stunder då mycket kunde vinnas genom att han använde kraften. Men så försiktigt att det inte märktes i stridens tumult. Ibland lyckades det honom, detta att leda kraften. Och ibland gjorde det inte, men det lyckades tillräckligt ofta. Han visste att han var vansinnig och han brydde sig inte om det. Han drabbades av en sjukdom som fick hans kropp att täras bort. Men inte heller det brydde han sig om. Det gjorde ingen annan heller. Ty nu kom bud om att Arthur Hökvinges härar hade återvänt för att kräva tillbaka sitt rike. Rand var anförare för 1000 man när drottninggardet korsade Dimbergen. Han hade inte en tanke på att göra en omväg för att besöka Truefloden. Han tänkte sällan på Truefloden längre. Och det var han som ledde gardet när spillrorna av det retirerade tillbaka över bergen. Genom hela Andor stred han och blev tvingad tillbaka, mitt bland horder av flyktingar, tills han slutligen nådde Camelin. Många av stadens invånare hade redan flytt och många rådde armén att retirera ytterligare. Men Elaine var drottning nu och hon svor att hon inte skulle lämna Camelin. Hon ville inte se åt hans sjukdomshärjade, ärrade ansikte, men han kunde inte lämna henne. Och så beredde sig det som fanns kvar av drottninggardet på att försvara sin drottning medan hennes undersåtar flydde. Kraften kom till honom under slaget om Camelin. Han nedkallade blixtar och slungade eldklot mot invasionsstyrkorna, fick marken att rämna under deras fötter. Och likväl drabbades han även nu av känslan att det var för något annat han fötts till världen. Trots allt han gjorde var fienden allt för månghövdad för att det skulle gå att stoppa dem. Och även de hade med sig sådana som kunde bruka kraften. Till sist vräkte en ljung eldned Rand från palatsmuren och när han bruten, bränd och blödande drog sitt sista andetag hörde han en röst som viskade: "Jag har vunnit igen, Luce Therin." Flimmer. Rand kämpade för att hålla kvar tomrummet. Det skalv under hammarslagen som träffade det varje gång världen flimrade. Han kämpade för att hålla kvar symbolen, fast de andra blixtrade förbi i tusental över tomrummets yta. Han kämpade för att hålla fast en enda symbol, vilken som helst. "Är fel!" skrek Varin. Kraften var allt. Flimmer, 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 flimmer. Han var en soldat. Han var en fåraherde. Han var en tiggare, en kung. Han var bonde, lekare, sjöman, snickare. Han föddes, levde och dog som ejlman. Han dog vansinnig. Han ruttnade bort. Han dog av sjukdom, av olyckor, av ålder. Han blev avrättad under massornas jubel. Han utropade sig till draken återfödd och lät sitt baner fladdra för vinden. Han flydde från kraften och gömde sig. Han levde och dog utan att någonsin veta. Han lyckades hålla undan vansinnet och sjukdomen i flera år. Han dukade under mellan 2 vintrar. Ibland kom Orain och förde honom bort från Truefloden, ensam eller tillsammans med dem av hans vänner som överlevt vinternatt. Ibland gjorde hon det inte. Ibland kom andra Aes Sedair. Ibland tillhörde de röda Aya. Egwene gifte sig med honom. Egwene med hårt ansikte och iklädd en ärmelintronandes ståla ledde de Aes Sedair som stillade honom. Egwene drev gråtande en kniv i hans hjärta och han tackade henne när han dog. Han älskade andra kvinnor. Gifte sig med andra kvinnor, Elaine och Min, och en ljushårig bonddotter han mötte på vägen till Camelin, och kvinnor han aldrig sett förrän han levde de liv där han mötte dem. 100 olika liv, fler. Så många att han inte kunde räkna dem. Och i slutet av vart och ett av dem, när han låg döende, när han tog sitt sista andetag, så viskade alltid samma röst i hans öra: "Jag har vunnit igen, Luce Therin." Flimmer, 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 flimmer. Tomrummet försvann. Kontakten med Sadin gled undan. Och Rand föll till marken med en duns som skulle ha slagit luften ur honom om han inte redan varit halvt bedövad. Han kände skrovlig sten under sin kind och under sina händer. Den var kall. Han var vagt medveten om Varin som kämpade sig upp på alla fyra från att ha legat på rygg. Han hörde hur någon spydde högljutt och lyfte huvudet. Uno låg på knä på marken och gned baksidan av handen mot sin mun. Alla var slagna till marken och hästarna stod stela, darrande, med vilt rullande ögon. Inktar hade dragit sitt svärd och höll så hårt om fästet att klingan skakade medan han stirrade tomt framför sig. Lael satt på marken, bredbent, storögd och bedövad. Märt låg hoprullad till en boll med armarna runt huvudet och Perrin hade kört fingrarna i ansiktet som för att slita bort vad det än var han hade sett. Eller kanske för att slita ut de ögon han sett med. Ingen av soldaterna var bättre däran. Mashema grät öppet med tårarna rinnande ner för kinderna och Harryn såg vilt omkring sig som efter ett gömställe. Vad? Rand svalde djupt. Han låg på en ojämn, söndervittrad sten till hälften begravd i den leriga jorden. Vad var det som hände? Det var en våg av kraften. Aes Sedain reste sig på vacklande ben och drog med en darrning manteln hårdare omkring sig. Det var som om vi blev tvingade, knuffade. Det verkade komma ur intet. Du måste lära dig att kontrollera den. Du måste. Så mycket av kraften kan bränna dig till aska. Varin, jag levde. Jag var... Han insåg att stenen under honom hade en rundad yta, portalstenen. Med en hastig skakig rörelse tog han sig på fötter. Varin, jag levde och dog. Jag vet inte hur många gånger. Varje gång var det olika, men det var jag. Det var jag. De linjer som sammanbinder världarna som kunnat vara, utlagda av dem som kände kaos tal. Varin röst till. Hon verkade tala för sig själv. Jag har aldrig hört talas om det, men det finns ingen anledning till att vi inte skulle födas i dessa världar om än för att leva annorlunda liv. Naturligtvis. Olika liv för de olika saker som kunde ha hänt. Är det vad som hände? Ja, vi... Jag såg hur våra liv skulle ha kunnat vara. Jag har vunnit igen, Luz Theryn. Nej, jag är Rand Althor. Varin ruskade på sig och tittade på honom. Förvånar det dig att ditt liv hade kunnat bli annorlunda om du hade gjort andra val? Om andra saker hade hänt dig? Nu trodde jag ju aldrig att jag skulle... Nåja, det viktiga är att vi är här. Men det gick inte riktigt så som vi hade hoppats. Var är här? Frågade han. Stedding Trofus skogsmark var försvunnen och i dess ställe fanns nu böljande slättland. Västerut, inte så långt bort, syntes någonting som förmodligen var skog och där reste sig högre kullar. I Steddingen hade det varit mitt på dagen, men här stod solen redan lågt på den grå himlen. En dunge träd i närheten hade nästan helt kala grenar och de få blad som hängde kvar lyste i starka höstfärger. En kall vind från öster fick de fallna löven att flyga över marken. Tomans huvud, sa Varin. Det här är samma sten som jag besökte en gång. Du borde inte ha försökt föra oss direkt hit. Jag vet inte vad som gick fel, och det lär jag väl aldrig få veta heller. Men att döma av träden är vi redan långt inne i hösten. Vi har inte tjänat någon tid på att använda stenen, Rand. Vi har förlorat tid. Det har förmodligen gått minst 4 månader medan vi tagit oss hit. Men jag gjorde inte. Du måste låta mig vägleda dig i dessa ting. Jag kan inte lära dig hur du ska göra det sant. Men kanske jag åtminstone kan hindra att du tar livet av dig. Och oss andra. Genom att gripa efter mer än du förmår behärska. och även om du inte skulle dö så får inte draken återfödd bränna ut sig som ett flämtande vaxljus. Vem skulle då möta den svarta? Innan Rand hann protestera igen hade hon gått därifrån och bort till Ingtar. Kinarien ryckte till när hon la handen på hans arm och tittade på henne med vild blick. Jag vandrar i ljuset, sa han hest. Jag ska finna Valyris horn och krossa Shaul Ghuls makt. Jag ska göra det. Naturligtvis ska du det, sa hon lugnande. Hon tog hans ansikte mellan sina händer och han drog efter andan. Vad det än var som hade hållit honom i sitt grepp så var han ur det nu. Men minnet av det fanns fortfarande kvar i hans ögon. Så, sa hon. Det räcker för dig. Nu ska vi se vad jag kan göra för de andra. Vi kanske fortfarande kan vinna tillbaka hornet, men vägen dit har inte blivit lättare. Hon gick runt bland de andra och stannade en kort stund vid var och en. Rand gick bort till sina vänner. När han försökte hjälpa Matt på fötter ryckte denne till och stirrade på Rand för att sedan gripa tag i hans rock med båda händerna. Rand, jag skulle aldrig berätta för någon om dig. Jag skulle inte förråda dig. Du måste tro mig. Han såg värre ut än någonsin, men Rand trodde att det mest berodde på rädsla. Jag tror dig, sa Rand. Han undrade hur de liv gestaltat sig som Matt hade genomlevt och vad det var han hade gjort. Han måste ha berättat för någon, annars skulle han aldrig varit så upprörd över det. Han kunde inte klandra Matt för det. Det hade varit en annan Matt, inte den han hade framför sig. Dessutom hade några av de versioner han sett av sig själv inte varit... Jag tror dig, Perrin. Med en suck lät den lockige ynglingen händerna falla från ansiktet. Naglarna hade lämnat ilsket röda märken på pannan och kinderna och hans tankar var dolda i de gula ögonen. Egentligen har vi inte så mycket att välja mellan, eller hur, Rand? Vad som än händer så är en del saker nästan alltid likadana. Han släppte ut ännu en lång suck. Var är vi? Är det här en av de där världarna som du och Harryn pratade om? Det är Tomans huvud, sa Rand. I vår egen värld. Det säger i varje fall Varin. Och det är höst. Matt såg bekymrad ut. Hur kunde... Nej, jag vill inte veta hur det gick till. Men hur ska vi kunna hitta Fein och Dolken nu? Vid det här laget kan han vara var som helst. Han är här, försäkrade Rand honom. Och hoppades att han hade rätt. Fein hade haft gott om tid att bege sig vart han än ville. Till lands eller till sjöss. Han kunde ha hunnit rida till Emons Wall. Eller Tjärvallon. Åh ljus. Måtte han inte ha tröttnat på att vänta. Om han hade gjort Egwen illa. Eller någon i Emons Wall. Då ska jag... Ljuset bränner mig. Jag försökte hinna i tid. Alla städer på Tromans huvud ligger västerut härifrån, sa Varin, tillräckligt högt för att alla skulle höra. Nu var alla på fötter igen, utom Rand och hans två vänner. Medan hon talade kom Varin och la händerna på Matts huvud. Inte för att det är mycket av byarna här som förtjänar att kallas städer. Om vi ska hitta något spår av mörkvännerna så är det i väster vi måste börja leta. Och jag tycker inte att vi ska öda något dagsljus genom att stanna kvar här. Matt blinkade och ställde sig upp. Han såg fortfarande sjuk ut, men han rörde sig obesvärat. Och hon la händerna om Perrins ansikte. När hon sträckte sig efter Rand backade han undan. Var inte dum nu, sa hon. Jag vill inte ha någon hjälp från dig, sa han med låg röst. Inte från någon, Aesir det. Det ryckte i hennes läppar. Som du vill. De satt genast upp, styrde kosan mot väster och lämnade portalstenen bakom sig. Ingen protesterade, allra minst Rand. Ljus, måtte jag inte komma för sent.